Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och Design.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen. Radioplay.
Tre, två, ett. Nej!
Men det är ju helt sjukt. Om vi bara börjar så här. 3, 2, 1.
Ja. 3, 2, 1.
Nej.
Jo, det var bra. Där tror jag att vi hade den. Vi landade i alla fall på ettan samtidigt ungefär, tror jag. Det är ju en märklig situation just nu för att vi ska podda när vi inte är med varandra.
Väldigt speciellt.
Så att vi sitter...
Så ser hur det går.
Ja, verkligen. Det känns konstigt. Vi sitter liksom i varsin lägenhet. Och jag är ju extremt obekväm med videosamtal i allmänhet. Men jag tycker ändå det hade känts konstigare att inte se dig på något sätt.
Ja, jag vet inte. Jag konsekvent vägrar på kamera på jobbet i alla fall.
Japp, samma alltså.
För jag tycker inte bara det är jobbigt att synas i bild, jag tycker också det är jobbigt att titta på någon så där sjukt nära.
Ja, men det har liksom blivit helt, alltså vi har alla våra samtal på Slack liksom på jobbet och där har jag också profilbilden Ulf Kristerssons vader, så att varje gång jag pratar så är det bara närbild på hans otroligt starka vader på
att,
men jag ser ändå hellre det än att jag ska ha mitt face i en videosituation där.
Verkligen.
Min värsta mardröm någonsin var ju en gång när jag ringde Kry.
Ja, jag vet. Jag gjorde också det här om sistone och jag skulle för att visa upp ett födelsemärke under mitt bröst.
Oh, nej.
Det kändes också inte så halvkul.
Så speciellt.
Mm. Men han tyckte att jag än så länge var väldigt smal och fin i ansiktet för att ändå vara så långt gången i min graviditet.
Oj.
Läkaren.
Typ att...
Han hade 8 barn själv.
Åh, jävlar!
Alltså. Det var en väldigt konstig kommentar.
Ja, jo. Också, ja, wow. 8 barn.
Så är det.
Hur mår du annars då?
Jag mår bra. Jag har ju flyttat i helgen.
Exakt.
Så jag är lite mör.
Jag fattar det. Det har känts som
varit en lång och intensiv helg, kan man säga.
Men hur känns det i ditt nya hem då?
Men det känns väldigt bra. Det känns som hemma. Men alltså, det är ju väldigt mycket som behöver göras. Liksom. Och det är ju både kul och lite jobbigt.
Ja, exakt. Att man vet om att man har typ allting. Det är en massa fix att göras och det kommer bli väldigt fint. Men man vet om att vägen dit känns lite jobbig.
Är väldigt lång, ja.
Exakt.
Men det är kul. Jag längtar typ till nästa helg när man liksom hinner fixa lite mera. Det gäller ju liksom att ha mycket tid till att fixa.
Det är också skillnaden.
Så det känns bra.
Det är också skillnaden när man så här, alltså jag tänker när du och Oscar, för nu har liksom ni haft föräldrar där hela helgen och donat så där. Alltså typ går runt och pilla själv.
Mm.
Så himla mysigt.
Nej, precis. Och men det är väldigt lite förvaring här så vi liksom kan inte göra så mycket förrän vi har byggt saker.
Just
det är lite suger. Så det måste vi liksom göra snart. Och man undrar ju hur allting nu liksom kommer påverkas av det som händer. Så att vi får se lite hur det här utvecklar sig.
Mm, verkligen. Då har du ju inte hunnit typ så här kolla på någonting eller lyssna på någonting, känns det som.
Alltså, jag började faktiskt titta på The Tiger King i lördags.
Jag har också, vi har sett 2 avsnitt.
Mm, det är som jag ungefär.
Ah.
Men, och det är ju fantastiskt. Men den är ju, alltså både du och jag har ju lyssnat på podden. Och det är ju inte så mycket nytt från podden. Mer än att man tycker Carol är typ en
tok.
Och det här med den här tredje personen är, känns det mer, han som hade så många fruar. Det här är ju alltså då...
Ja, han.
Det här är ju, vad är det, andra säsongen av Over My Dead Body, den podden handlar ju om här Joe Exotic. Och nu har Netflix släppt en dokumentärserie om honom och typ hela det här bråket kring de här stora tigrarna.
Ja.
Det är fan extremt många märkliga karaktärer, så kan man säga.
Det är det verkligen. Men precis, jag minns det som att när jag lyssnade på podden att jag inte tyckte att Carol var så mycket dåre som hon ändå verkar vara i,
nej,
i nu här på Netflix. Att hon ändå kändes lite mer sane. Det blir väldigt tydligt att hon typ bara gör exakt samma sak som dem, fast...
Exakt, att man bara, men vänta, vad är skillnaden typ? Nej, men det finns ju, men... Alltså, ja... Det som är med den
väldigt,
historien...
Väldigt intressant är det ju i alla fall. Det kan
ja,
man säga.
Det får man verkligen säga. Men också typ att det är så, här, det är så många... Just när man typ inte tror att det kan bli konstigare. Det är ju det som är grejen, känns som, med hela den historien. Mm. Att man bara, men nu har det varit liksom peak weird.
Exakt.
Så kommer det typ en till jävla grej. Så man bara, men hur är det här ens möjligt?
Mm.
Bra karantänstv om man, och även om man inte är i karantän. I allmänhet.
För jag tänker på det när alla pratar om vad man ska göra i karantän. Betyder det alltså för de som är i karantän då som inte jobbar? Men de borde ju vara sjuka rimligtvis.
Ja, exakt. Eller vad?
Då vänta, nej det var inget.
Om man är sjuk. Ja, exakt. Det är alla andra. Alltså jag,
precis, man gör... jag menar det. Det tipset är ju bara till de som är sjuka. För att alla beter sig... Okej, nu vet jag vad jag skulle säga. Så här, det känns som att alla bara så här, vad ska jag göra när jag sitter i karantän? Så bara, ja men du jobbar väl ändå fortfarande?
Men det, man kanske typ också tänker att man är hemma mer på typ kvällar och helger och sånt. Kanske.
Fast det tycker inte jag folk verkar vara efter den här helgen.
Men också, det verkar också som att ganska många som är hemma bara är så här... nu är det Netflix times ändå liksom.
Ja, men jag tänkte, nu när vi är på att flytta så åkte jag ju väldigt mycket fram och tillbaka mellan våra två lägenheter. Och det satt ju bara folk på typ varenda uteservering. Det var ju ingen som verkade vara hemma typ.
Nej. Men det känns som, ja, nej. Det kommer bli intressant. Men oavsett vad man gör så är, känns det som att det är värt att lägga tid på, vad heter den? Joe Exotic.
Mm. Absolut.
Och sen en annan grej som du och jag vet att du också lyssnar på är ju den här podden Verified.
Ja, väldigt bra.
Som ju handlar om en... polis i Italien, strax utanför Venedig är det va?
Mm.
Som bjuder in kvinnor till så här, via couchsurfing-sajter att komma hem och bo hos honom och sen drogar han dem.
Mm.
Och det blir liksom ett nätverk mellan de här kvinnorna som är typ över hela på massa platser på jorden. Och
väldigt spännande.
Extremt spännande och typ bra historia tycker jag. Så jag längtar tills nästa avsnitt. Som jag tror typ eventuellt kan ha kommit idag.
Det är möjligt, ja. Vad spännande.
Jag hoppas det.
Jag har också börjat titta på nya säsongen av Homeland.
Jag har ju inte kollat på Homeland alls.
Nej, det är så sjukt.
För den är...
Det är så jävla bra.
Kan du berätta lite grann? Kan du pitcha? Förlåt. Alltså jag fattar att det är verkligen bara jag som är 100% efter det här.
Men... Nej, men jag kan inte pitcha Homeland. Det får du bara titta på. Du vet, det är så himla bra. De första säsongerna är så spännande.
Okej.
Okay. Så att det får du bara göra.
Då litar jag på dig.
Ja, och så finns det typ hur många som helst.
Det är också härligt. Det känns alltid vilsamt tycker jag att gå in i en riktigt bra ny serie som dessutom det finns skitmycket många avsnitt av. Det gör mig glad.
Verkligen. Håller med.
Ska vi dra igång där eller?
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och Design.
Jag har, som jag sa till dig, en lite liksom annorlunda historia den här veckan. Jag tänkte att nu när det liksom är så himla mycket som är, kanske känns jobbigt i världen, så kan man behöva liksom ha något som man kan behöva ha något som är en annan sorts historia, helt enkelt. Så att det är det var förra veckan, eller jag vet inte om jag ens pratade om det i podden, men att man egentligen hade velat ha typ en sån Carmen Zita Rockefeller historia, men att du redan har gjort den så att vi kan inte köra den igen.
Exakt.
Så att jag ville hitta någon som också var en con person. Och det har jag då gjort.
Okej, vad spännande.
Låt mig ta dig tillbaka till 2002, Storbritannien. Ja. Reality-serier är grejen. Det kanske inte är den enda grejen, men det är en av grejerna. Big Brother är superstort. Snitt typ så här 5,8 miljoner människor, tror jag. Det är tredje säsongen som man är inne på. De två första säsongernas vinnare har blivit super, super kända. Och du vet, samma år har typ I'm a Celebrity, Get Me Out of Here premiär. Det liksom är så, men du vet, så var det väl i Sverige också, att man bara testade allt var reality-serier. Baren, andra klassiska serier, exakt. Så att det är sjukt mycket reality-serier och folk blir liksom jättekända genom att vara med i dem. Så därför väcker en annons som i början av 2002 publiceras bland liksom, alltså under så här jobbannonser i ett flertal brittiska tidningar, stort intresse. För i annonsen står det så här: Want to raise your profile? Frågetecken. A new reality show seeks contestants. June 2nd to 3rd, £100,000 if successful. If you're a characterful, resourceful and energetic, then email nrussian@nrussianfreeserve.co.uk. Lite drygt 1000 personer svarar på annonsen. Och det finns antingen de som har sett annonsen där, eller så har de typ fått en flyer som tilldelad sig i Camden i London liksom. Men de allra flesta får via den här ser det i de här tidningarna typ. Och efter ett tag så får typ några så här utvalda sökande ett efterlängtat mejl då från TV-producenten Nick Rushen. Och han meddelar dem att de har gått vidare till nästa steg. De ska få komma på audition i
början
av juni.
Det känns som ett riktigt TV-producents namn.
Alltså verkligen, och han är en riktig TV-producents person. Alltså jag kommer in på det mer sen, men han ser verkligen ut, alltså han är perfekt TV-producents face, framförallt Storbritannien vid den här tiden typ. De kommer då under de här uttagningarna få liksom de kommer testa så här på deras förmåga att samarbeta, typ tänka smart, vara kreativa. De kommer typ få träffa psykologer och du vet så här. De kommer också förstås kolla deras personligheter. Och de här intervjuerna äger rum på Ravens 8, som är en privat ö i Themsen. Det är liksom, alltså du vet, tänk dig så här, den tidens brittisk typ eventlokal eller festlokal. Alltså bröllopsfest Storbritannien 2002. Såna, exakt så ser de ut liksom. Och de här potentiella deltagarna som är utvalda är alla liksom så här härliga 20-something personer. De är superpeppade på att testa något nytt. De är antingen sugna på prissumman, eller så är de liksom sugna på så här, du vet, kanske testa någonting innan de går vidare i sina, på sina inslagda banor. Eller så vill de bli kända, helt enkelt. Att de tänker så här, det här kan vara början på min liksom TV-karriär typ. På Ravens 8 så träffar de då delvis liksom ett helt kamerateam som börjar så här redan under uttagningarna filma allting som händer. De träffar psykologer, de träffar lite annan liksom den typen av personal, och så träffar de då Nick Rushen. Och han är som sagt superstereotyp TV-producentsperson. Han är jättekarismatisk, spännande. Du vet, lite så längre hår, kanske typ så mörk cendré. Vänta, Sandré, är det man kallar råttfärgad när man låter fin?
Typ. Men jag tänker att Sandré är ganska fin färg.
Ja, alltså, men han har ganska, ja, men han ser ut som att han kunde vara med i, han kunde lika gärna vara med i typ en TV-serie.
Jag fattar.
Han har liksom, du vet, så en jacka som är i skinn, mitt emellan kavaj och rock.
Ja, jag vet. Det är alltså, min värsta plagg.
Mm. Ja, det är inte bra. Exakt så ser han liksom ut.
Mm.
Och han berättar då att utöver att de ska intervjuas av honom och de andra där så, här, så kommer de delas in i lag och få en gemensam utmaning under den här uttagningen. Och de kommer då få med sig en kameraman när de utför den här utmaningen. Och allt det här är liksom en del av serien typ. Utmaningen är att de måste baka en kaka.
Mm-hmm.
Men de har inga pengar. De har inga ingredienser och de har inget kök.
Okej.
Svårt, svårt ändå.
Väldigt svårt.
Men så de ger sig då ut liksom de här härliga, peppade människorna. Liksom kastar sig ut bland i London och börjar knacka på hemma hos folk och be om att få låna ingredienser och be om att få låna kök och du vet liksom så här. Det går ganska bra helt enkelt. Alltså de kommer liksom tillbaka med kakor och är liksom så här superpeppade på att vara närmare typ.
Mm.
Kort efter de här uttagningarna så får 30 personer mail från Nick Rushen och får då reda på att de har blivit utvalda. De ska få vara med i det här programmet och de får också första gången så här höra lite mer om val och liksom om det här formatet typ. Mm-hmm. De får reda på att det produceras för Channel 4 och får liksom så här avtal och kontrakt som de ska så här skriva på och skicka tillbaka. Till, och det produceras då av Nick Rushen Productions som är hans liksom, produktionsbolag.
Okay.
De får reda på att de ska filmas under ett helt år.
Oh, fy, och hemskt.
Under den tiden så kommer de liksom så här få uppleva massor. De kommer få resa runt jorden. De kommer liksom så här få träffa superspännande människor. De får också reda på att produktionen står för boende, mat och fickpengar. Och de behöver liksom inte ha med sig några pengar när de kommer dit. Men däremot så ska de ha satt upp ett bankkonto som även produktionen kan få tillgång till.
Okej.
Mm, det är speciellt.
Väldigt speciellt.
För det kommer de nog behöva under den här processen. Och som sagt, den som vinner tar hem 100 000 pund.
Hur mycket pengar måste de ha på det här kontot som de ska komma åt?
Ingenting från början, utan det ska liksom vara helt nytt typ. Så okay. det är lugnt. Förutom att det är, eller lugnt, det är fortfarande lite mystiskt, får man lov att säga. De gör sig helt enkelt redo för att vara borta från sina vanliga liv i ett helt år.
Mm-hmm.
De säger upp sig från jobb, alltså gör sig av med bostäder. De dumpar typ pojk- och flickvänner. Mm. De säljer tillhörigheter. De säger då till sina familjemedlemmar, sina vänner. De har liksom avskedsfester och allting. De är superglada. För det här ska bli deras stora, stora break då. Och även fast typ så här, många säger liksom att deras familjer och vänner tycker att så här, de är galna som gör det här, så är det ändå så här. Men du vet, jag tänker att man har en väldigt stark tilltro på den här typen av program. För att man vet ju om att man blir känd av att vara med i reality-tv.
Men alltså, jag måste säga en sak. Alla de här kommer ju bli blåsta. Det fattar man ju. Så mycket detektiv är man. Så att man kan ana det. Men då måste jag säga, jag kanske ska spara det här till slutsatsen.
Känner.
På något sätt, det är någonting som väcker sån himla, liksom så här, jag ska inte säga avsky, det är ett väldigt starkt ord.
Men
det väcks någonting väldigt inte positivt i mig när folk har en sån, det liksom deras enda mål är att bli kända. Alltså det är vidrigt beteende. Så därför, liksom det säger inte att det är rätt åt dem. Det är ju fruktansvärt att de har blivit lurade. Eller kommer bli det i din story. Som jag antar att de kommer bli. Eftersom du sa att det var en fraud story.
Du har inte helt fel.
Men det är liksom någonting som är så här, ja, vad fan trodde du då? Idiot typ.
Ja, och grejen är typ att det känns som att den här typen av kändiskultur på något sätt ändå, för man pratar ju nu om att typ så här, vi har influencers och folk vi har så bla bla bla. Mm. Men det känns som att den här typen av viljan till en kändiskap pikar de här åren typ.
Exakt. Och nej, precis, för jag tycker inte alls att det är samma sak som med de influencers vi har idag. Men jag tänker typ så här, alltså folk som ställde upp i typ så här kungen av Tylösand.
Ja.
Nej, men bara för verkligen. Att de visste att de skulle bli kända. Alltså jag tycker det är ett hemskt, förlåt om vi har någon som lyssnar som är med.
Som vill gärna med. Vill bli känd.
Nej, som har varit med i Kungarna av Tylösand.
Jocke Boy älskar exakt. Vår podd. Nej, men alltså, jag håller, och det är verkligen, det är en ganska, Jag gillar ju egentligen, alltså jag gillar ju typ på ett sätt den här tiden under populärkulturen, alltså typ så här, du vet, simple life, den typen av TV.
Ja, med.
Men den är ju också typ, alltså så här, det känns som att Jordan och Peter och Andres bröllop är typ precis innan det här.
Och det är liksom, även det har vi också samtidigt som typ Trista och Ryan gifte sig på Bachelorette.
Exakt, det här är liksom inte, det är inte classy times.
Nej. Men jag har inte heller någonting emot det, men det är en viss, det är liksom, det är en viss typ av docusåpa, alltså vet jag, nu
så, jag fortsätt. Fattar exakt. Och det här kommer bli konstigare, så kan man säga. Ja, jag berättar. Okej.
Okay,
deltagarna delas in i tre lag. Lag 1, 2 och 3, rimligt. De är 10 personer i varje lag då, och den 10 juni 2002 så ska de här lagen träffas på 3 olika platser i London. De har fått varsin liksom. Och där ska de då få reda på mer, och sen ska inspelningarna påbörjas typ. Och ett av de här lagen träffas i närheten av Heathrow, och du vet, de så här sitter där på någon jävla parkbänk, och du vet, planen så här flyger över deras huvuden, och de bara, det här betyder ju att vi ska ut och resa direkt. Mm-hmm. Varför skulle man annars typ bestämma träff här vid Heathrow liksom?
Mm.
Men de andra är liksom mer kanske centralt i London. De är på lite olika ställen. Varje lag har en kameraman som följer efter dem. Och 2 av lagen får också träffa programmets co-host Lucy.
Mm.
Och det sista laget tror jag träffar Nick då. För han är typ också med som någon slags programledare, men liksom lite grann i bakgrunden typ. Men han verkar som att han ändå ska vara med och leda på något sätt liksom.
Okej. Okay.
Där får de reda på vad den här reality-serien egentligen går ut på. För det vet de ju inte. De har ju liksom signat upp på det här, men de vet egentligen inte vad det är.
Så konstigt.
Ja, det är verkligen det är speciellt. Och det kommer bli mer speciellt då, för att deras uppgift är att tjäna ihop 1 miljon pund på ett år. De här pengarna ska de alltså löpande sätta in på de här bankkontorna som de alltså var tvungna att starta för att liksom vara med i den här tävlingen.
Mm.
Och i slutändan kommer då alltså en person vinna 100 000 pund.
Alltså, han Russian är ju smart, alla andra är idioter.
Fast alltså, han är ju inte heller smart, för han är ju också dum i huvudet. Man bara, du måste kunna vara bättre på att skäma typ. Det här är liksom för korkat typ.
Fast folk, han får ju uppenbarligen med 30 personer. Alltså han kommer ju ha 30 personer som jobbar för att tjäna pengar åt honom i ett år.
Ja, vi kommer till det.
Ja.
För att grejen är då att lagens första uppgift är att skaffa gratis boende. Eftersom de kommer behöva någonstans att sova. Mm-hmm. Och de kommer inte få några pengar från produktionen.
Okay.
Folk blir ju inte jätteglada. Alltså, delvis då för att de har fått information om att produktionen ska stå för boende, mat och fickpengar.
Mm.
Och nu är de liksom både hemlösa och matlösa och pengalösa.
Mm-hmm.
Men de blir också rasande på grund av den här orimliga uppgiften att de är så här, de bara, okej, så vi ska tjäna ihop 1 miljon pund för att vinna 100 000 pund.
Ja, väldigt konstigt.
Och att det liksom är så här, att många deltagare är också så här, om jag visste hur jag skulle tjäna ihop 1 miljon pund, då hade väl inte jag varit med i det här programmet.
Verkligen.
Då hade jag ju redan gjort det liksom.
Mm.
Och en av de som protesterar mest är en tjej som heter Louise Miles. Hon är född i Sydafrika men bor i London. Hon är en av de som så här fick en flyer i Camden och var bara så här, ah, det här låter ju kul. Jag testar typ.
Mm-hmm.
Och hon har ändå sagt upp sig från sitt jobb. Hon har just blivit erbjuden någon liksom så här chefsutbildning. Tackat nej till den för att göra den här grejen istället. Hon har sagt upp sin lägenhet i Islington och du vet liksom så här. Mm. Hon är skitark.
Hon är committed. Mm.
Hon är committed, men hon är också rasande.
Mm.
Men hon fattar också typ att så här, någon i mitt lag måste se till att, så här, att vi har någonstans att bo. Så hon börjar må lösa det typ hos någon bekant. Och de andra verkar liksom inte riktigt fatta vad det är som hände typ. Men hon är liksom, hon är skitarg typ. Så hon stämmer då träff med Nick Russian på Waterloo Station och är bara så här, du, vi måste prata typ, för det här är liksom inte vad jag har signat upp för. Nu måste du komma och möta mig.
Mm.
Så hon ställer honom mot väggen den kvällen. Det är liksom bara dem och en kameraman som är där.
Mm.
Och hon bara så här, hon bara, du hade lovat att vi skulle få liksom fickpengar och mat och accommodation, typ vad är det än som hände, typ det här är liksom inte, det här är inte vad du har sagt till oss tidigare. Och han är bara så här, han bara, men det här kommer vara en jättebra möjlighet för dig. Det kommer vara en så himla bra möjlighet för dig och för de andra. Och du vet, när man får den här typen av möjlighet, då får man bara köra liksom. Redan när hon åker därifrån så bestämmer hon sig för att så här, jag tänker hoppa av. Jag tänker inte vara med på den här skiten liksom. Och hon blir då bara den första i en lång rad av avhoppare från Nick Russians tv-program. Ett av de andra lagen har fått en föraning om att det är liksom något knas på gång. För de har då, en av deras medlemmar har ringt sin kompis och sett till att hela laget får bo hos henne. Och den här kvinnan är så, hon bara, vad sa ni att han hette? Sa ni typ? Ja, bara, han heter Nick Russian. Hon bara, ah, är det han som har det här lite längre hår? Den här skinnkavajen typ? De bara, ah, exakt. Hon bara, ah, men vi jobbar på samma ställe.
Okay.
Vi är kollegor på en affär i kedjan Waterstones, som är en bokaffär i Storbritannien. Och de är liksom så här, ja, ja, vad konstigt typ. Men de bara, ja, men det är ju tufft i tv-branschen. Ibland måste man jobba med typ lite annat liksom. Så de är ändå ganska förlåtande.
Okej.
Okay. Men ganska många av deltagarna bestämmer i alla fall att de ska träffa Nick Russian dagen efter och för att fråga liksom så här, okay, vad är det som händer, typ vad är dealen med det här programmet som vi är med i egentligen liksom. Och då kommer det fram att det finns ingen reality-serie.
Nej, det kunde man ju räkna ut.
Det finns i alla fall inget avtal med en kanal. Alltså det finns inga sponsorsavtal. Alla kameramän är praktikanter som vill bli kameramän. Men Nick Russian har liksom en plan. Han säger att han har tänkt klippa ihop materialet från alltså auditions och första dagen till en pilot som han ska sälja.
Okej.
Men i nuläget så finns absolut inget tv-program och han har då gjort 30 personer arbetslösa och bostadslösa.
Men, också, men de är väl bara temporärt bostadslösa, för man hoppas att folk typ inte säljer sina hem för att vara med i en tv-serie.
Nej, men alltså folk hade sagt upp sig och sagt upp sina lägenheter liksom.
Folk är idioter också.
Nej, förlåt,
jag försvarar inte alls vad han gör. Men alltså folk är fan dumma som gör sådana saker också.
Ja, också bara det är ett år. Det är mycket märkligt. Mycket, mycket, mycket märkligt.
Och det är ju, och även om den här serien finns så är det fortfarande en som kan vinna. Och ja, alla 30 kommer inte bli så där kända.
Nej, gud nej. Det är verkligen. Men också typ att så här, jag tycker typ att det är en ganska bra upplägg för en reality-serie. Jag hade typ ändå köpt den piloten. Alltså man bara, absolut. Nu ska man se vad fan som händer här. Men det finns ingen som är intresserad av den här. Och två hela lag hoppar av direkt liksom. Han tappar 20 deltagare rakt upp och ner så.
Okej.
Men ett lag, lag två, de har en lite annorlunda plan. De har då flyttat in hos sin kameraman. Eller sin kameramans praktikant Tim som bor i Dalston i London.
Hemma hos sina föräldrar typ, eller?
Nej, alltså han har typ så här, eventuellt att han också sagt upp sin lägenhet, men han har typ fortfarande tillgång till den liksom. Så de flyttar in där allihopa och där bestämmer de sig för att göra reality-tv om sin situation.
Okej, det var bra. The player så, becomes the play.
The playee.
Precis.
Så de sätter liksom upp ett så här videodagboksrum, du vet, som man alltid har. Och de liksom börjar berätta om sina upplevelser. De typ samlas kring Big Brother. Okay. Och du vet, det är liksom som deras så här bibel för hur det ska bli liksom. Så de vill delvis då sätta dit Nick Russian, men de vill också bli kända liksom.
Ja. Yeah.
Och snart får de då möjlighet att uppnå båda sina mål. För grejen är att Nick dyker också upp hemma hos Tim, kamera-Tim. För han har också sagt upp sin lägenhet för att jobba med det här. Vilket man bara, men du visste ju om att det inte fanns en serie.
Men han trodde ju att han skulle få 3 miljoner.
Alltså, jo, men det är också under ett år. Han hade ju verkligen bara kunnat bo kvar, men det har han inte gjort, utan han har också sagt upp sin lägenhet för att då satsa på den här serien av någon outgrundlig anledning. Så han flyttar liksom in hos Tim, där han tillbringar en hel natt med att, bli utskälld av de här deltagarna liksom.
Yeah.
Medan allting filmas. Han stannar kvar, ser djupt miserabel ut. Jag har sett liksom materialet. Det är bara att de sitter och skäller på honom och han ser ledsen ut. Liksom.
Deppigt.
Och laget tar då kontakt med en lokal tv-kanal och är så här: hej, vi har precis blivit lurade att vi ska vara med i en reality-serie. Vi har han som hittade på, som har lurat oss. Han är här. Ska inte ni komma och intervjua oss? Och tv-kanalen bara, japp, vi kommer. Och där finns liksom så här, det finns klipp som är så himla summerande av hela grejen. Det är för, de filmar deras reaktioner när de får reda på att den lokala tv-kanalen kommer dit.
Okej.
Och du vet, det är liksom så här, alltså de hoppar upp och ner i sängen och liksom skriker rakt ut liksom. För att de är så jävla, jävla glada typ. Det är enormt speciella scener. Och alla ser också ut, vet, exakt så som man tänker att de ska se ut. Britter 2002, ganska unga liksom.
Den bästa looken som finns.
Ja, verkligen stark. Alltså de ser ut, och flera av dem har ju sökt Big Brother flera gånger innan. Du vet, det är liksom så här,
En sån dokusåpa som känns som att han hade, förlåt, nu ska jag göra något instick här, som känns som att han hade kunnat vara då, men som är nu, är Just Tattoo of Us. Som går på MTV.
Okay.
Och där är det alltså två sådana riktig Jordy Shore programledare. Som är programledare. Och det kommer alltså folk, typ kompisar, par, mamma och dotter. Du vet, två stycken kommer. Och för att de ska få tatuera den andra. Och den andra vet inte vad den andra ska få. Som tatuerar varandra.
Men vänta,
och folk gör så störda grejer. Alltså de är också, alltså det är verkligen, alltså det är så jävla intressant.
Är det britter?
Ja.
För att jag tror att en av dem är från Jordy Shore.
Ja, men jag tror det också.
Alltså det är hon är så jävla
hon är typ ganska härlig. Hon är
Charlotte. Hon är skithärlig.
Men precis, jag tror också att hon är det. Men då alla som är med är liksom den typen. Och de är typ, du vet, jag skriver så här, de gör såna sjuka tatueringar på varandra så att man bara så här,
hur, men för att jävlas då eller?
Ja, typ.
Så otroligt märkligt.
Och det är typ, ibland är det typ så här, han var otrogen mot mig så nu ska jag, för som straff ska jag få göra vilken tatuering som helst.
Kul.
Och så typ
hälsosamt.
Exakt. Ja. Instickare, men det känns som att den hade hört hemma under 2002 också, fast den går.
Det känns också som att jag vill se den.
Den är
genast.
Den är
verkligen otrolig. Okej, men så det här laget har då liksom den här lokala tv-kanalen kommer dit för att intervjua dem, men för att se till då att Nick inte försvinner så låser de in honom i den här lägenheten där han får liksom sitta och vänta tills den här tv-kanalen dyker upp. Och sen intervjuar de liksom både lagmedlemmarna och producenten, och det är liksom så här, om vad det är som har hänt, bara som ett helt vanligt så lokalt nyhetsinslag.
Okay.
Och det resulterar i att lag två blir liksom, det här är lägenheten i Dalston då, vilket gör att det är alltså Dalston TV, som det är inte London TV.
De blir inte ens kända på riktigt.
Nej, de blir inte ens kända i London, de blir bara kända i det här lokala området. Men de är så jävla glada, det finns klipp på det med att de så här går på marknaden. Och folk bara, hey, it's you! Och de bara, yeah! Och så är de så jävla glada. Och det är så stelt, Anna. Det är så enormt jävla stelt. Men det problemet med det här är ju att det här kändiskapet som de har skaffat sig på den här marknaden i det här området i London, det varar ju bara i liksom 2 sekunder. Och sen är de så här, de bara, okej, det här kommer nog inte bli så mycket mer. Vi får nog lägga ner liksom.
Mm.
Så efter 4 dagar, de andra har avslutat det tror jag den 11 juni. De har nått på till den 14 juni. Men sen upplöses även lag 2.
Ja, det var bara en tidsfråga.
Det var det verkligen. Men det de säger är dock att, typ så här, att han bara, det man får ge Nick Rushen är att han var skitbra på kasta, för alla är typ assköna. Och så här, de hade kanon tillsammans liksom.
Mm.
Men Tim är väl trött på att de bor hemma hos honom och att han fortfarande inte har blivit kameraman typ.
Mm.
30 personer, eller 31 personer då man räknar in. Tim har liksom sagt upp sig och sagt upp sina lägenheter och sådär. Och nu försvinner Nick Rushen. En av deltagarna, uppenbarligen fortfarande intresserad av att bli känd, kontaktar ett riktigt produktionsbolag och de börjar intervjua deltagarna om vad som, det som har hänt liksom. Och det kommer bli en dokumentär som heter The Great Reality TV Swindle, som faktiskt kommer sändas på Channel 4.
Okej.
Och den följer då delvis liksom så här deltagarna inför, men också typ när de försöker liksom, och de har också allt material från som har filmats av de här praktikantkameramännen typ.
Okay.
Och de filmar också då liksom de här deltagarna när de försöker så få tillbaka sina liv. Du vet, de flyttar in hemma hos sina föräldrar, de får berätta för sina kompisar att de har blivit lurade, att de är inte hemma igen. Alltså du vet, alla sådana saker liksom. Men två av deltagarna bestämmer sig för att liksom fortsätta nysta i det här. Mm-hmm. De bara, vad fan var det som hände? Typ, vad var hans grej? Var det bara att han ville ha de här pengarna? Men hur kunde hans plan vara så himla dålig? Alltså hade han ingen liksom tanke om hur han... För att jag fattar, alltså som sagt, man fattar ju typ, han tänkte då att han skulle ta deras pengar och satte in dem, bla bla bla. Men... det liksom är för dåligt förberett och typ så här, vilka var alla de här personerna som var med? De vill liksom forska vidare.
Mm-hmm.
Och det ena är då, den ena av de här personerna är den här Louise som var den första att lämna.
Ja.
Och hon tar sig bland annat till en adress som har liksom varit knuten till det numret där hon har typ försökt ringa då Nick Rushen Productions flera gånger och det har varit en kvinna som har svarat och hon har pratat med henne. Och till slut då så åker hon till den här adressen som är knuten till det numret. Och det visar sig att där bor Nicks föräldrar.
Okay.
Personen hon har pratat med är hans mamma Margaret. Stackars som har spelat någon slags...
Ja, de är med på det hela.
Ja, men de är typ lite med. Liksom, verkar okay. Och där får hon också reda på att han är inte född Nick Rushen. Nej. Det mest stela fejknamnet någonsin.
Men det, det var ju för bra för att vara ett riktigt namn.
Exakt så, exakt så. Utan han är döpt till Keith Anthony Gillard. Eller Gillard. Han bytte senare namn till Jack Lister. Och sen bytte han namn till Nikita Rushen.
Mm-hmm.
Nick for short.
Okej, okay, coolt.
Och produktionsbolaget Nick Rushen existerar då inte. Och hon får också reda på att psykologen under den här liksom auditionprocessen var hans flickvän.
Ja.
Och övriga som var med i liksom teamet var hans kompisar. Och han har då gjort en deal med den här fancy ballroom-stället i Themsen.
Mm.
Han har helt enkelt gjort en deal med att de ska få synas i hans serie han har blåst dem med.
Ja.
Och på så sätt har han fått tillgång till den här fina lokalen liksom.
All right.
Sen är en annan i gänget då som heter Daniel Pope som ger sig fan på att hitta Nick liksom. Och typ så åker till alla adresser han någonsin har haft. Och på en så hittar han bara typ så här en tjej som är så här, det här är hans gigantiska telefonräkning som han lämnade efter sig. Hon bara, he's not very popular around here.
Nej, de får ta undra på det.
Nej men verkligen. De får tag på någon kompis till honom som berättar att han har typ startat ganska många olika företag som sen har misslyckats. Alltså han verkar ha hållit på liksom. Till slut så hittar han i alla fall Nick då. Och han är liksom så här väldigt oförstående på ett sätt. Alltså det är inte så att han skyller ifrån sig. Men när Daniel säger så han bara, you made 30 people homeless. Och då svarar Nick så här, han bara I know, I'm sorry, I'm homeless too. Alltså du vet, han ser sig själv mer som...
De är inte together.
Ja, men lite så, exakt. Att han är typ så här, han är också ett offer för den här situationen typ. Så på ett sätt så verkar det som att han verkligen trodde att han skulle sälja den här serien typ. Men han har ju dålig... Ja, det är verkligen... Det är att välja en intressant självbild typ, eller världsbild kanske. Men grejen är att eftersom han inte då har tagit... Alltså han har ju sabbat ganska många människors liv åtminstone tillfälligt. Men han har inte gjort något brottsligt. För han har ju inte stulit från dem.
Oj, jag glömde prata in i mikrofonen. Sånt händer när jag poddar på distans. Men jag tror att ni hörde. Jag sa bara mm och nej.
Ja.
Det var i alla fall inte under mitt egna fall.
Jag, vet du vad, jag kan hålla koll sen under ditt egna.
Ja, tack.
Men så det blev liksom inga rättsliga följder av det här alls liksom.
Nej.
Och efter den där sista intervjun i dokumentären som kommer ut i december 2002 så har jag liksom ingen aning om vad som har hänt Nikita Russian. Men han känns ju som en person som har fortsatt hassla.
Vad sjukt, det är klart han har.
Alltså han har ju lätt tagit ett nytt så här, ett nytt svajigt fejknamn och kört på med någon annan märklig grej.
Men en sak som jag inte fattade var, visste föräldrarna om det här? Var de med på det?
Ja, de var liksom, de visste om att han hade något skit, men de ville liksom inte så här. Som sagt, hon hade ändå ringt till hans mamma flera gånger och varit så här, alltså som att hon hade ringt till Nick Russian Productions liksom.
Ja, okej.
Och mamman hade ändå svarat. Typ.
Ja.
Nej, men exakt, precis.
Fan, vad hon,
de har ändå varit med på det på något vänster. Och jag har då sett den här dokumentären The Great Reality TV Swindle. Läst en artikel från Scottish Daily Record. Skriven av en person som också låter som att han har ett fejknamn. Paul English.
Ja, det är ju Johnny English storebror.
Exakt, precis. Och den har rubriken Harsh Reality of TV Dreams. Och så har jag läst en som heter The Price of Fame from The Guardian av Rupert Smith. Och förstås Wikipedia.
Härligt.
Så
intressant.
Det är ju,
och jag vill bara be om ursäkt. Jag menar inte att typ säga att alla är dumma i huvudet som går på lurendrejare. Det är såklart han Nick som har varit ett stort asshole.
Jo, men alltså, absolut, men det är ju
men var lite kritiska till saker. Exakt. Det är tips jag vill skicka med folk.
Jag tycker att det är superrimligt. Var lite jävla misstänksam. För att det är också det, en grej som jag tycker är intressant med det här är att jag tror att det bara gick typ en vecka mellan auditions och att de skulle börja filma typ. I alla fall inte, enligt annonsen så var ju det typ den 2-3 juni. Och de började filma den 10 juni. Så det är också alltså på bara en vecka att folk är så här, nu gör jag med om allting och ska vara med i den här serien. Det är
lite
ju
för fort.
Det är lite svårt att relatera till.
Kolla vad stor min mage ser ut i...
Wow! Är bebis vaken?
Inte just nu.
Kom igen nu. Det är otroligt, Anna.
Ja.
Yeah. Wow.
Så, tack för det.
Tack för idag.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och Design.
Då ska jag hålla i mikrofonen hårt när jag berättar mitt eget fall.
Jag tror på dig.
Tack. Den 9 februari 2017 tar polisen i Columbus emot ett, alltså Columbus, Ohio.
American Express.
Precis. De tar emot ett larmsamtal. Och det är en man som ringer in för att han har hittat en kropp på ett fält i Scotia Grove Metro Park. Det är en kvinnokropp som är blodig och naken. Så polisen åker såklart direkt dit och på platsen så hittar de en ung kvinna som ser ut att ha blivit skjuten 2 gånger i huvudet. Eftersom att hon inte har några kläder... Ja, precis. Vi går nu från ditt lite så här lättsamma, roliga fall till...
Till ett fruktansvärt.
Kan jag säga hemskt fall. Ja. Det kan jag säga. Det är ingen brygga. Så. Eftersom att hon är naken så testar de... liksom de gör sån rape kit liksom allting en gång för att se om hon har blivit våldtagen eller utsatt för några övergrepp. Eftersom hon inte har några kläder, hon har ingen handväska, hon har ingenting, så har polisen först, de har liksom svårt att identifiera henne. Det är en ung kvinna, de tror att hon är liksom sena tonåren, kanske tidiga 20-åren. Hon väldigt hemskt, väldigt ung. Hon har en tatuering på kroppen och någonstans, jag kommer inte ihåg var den sitter, på ryggen tror jag den sitter, och ett halsband. Och det är de enda sakerna som är så här, okej, det här kanske ändå kan liksom bidra till någon slags av identifikation.
Mm.
Ganska samtidigt som de då har åkt för att ut på det här larmsamtalet, så får polisen också i Columbus in en anmälan om en saknad person. Och det är en av cheferna, eller en av managerna på en bar som heter Bodega, som anmäler att deras kollega har lämnat sitt pass kvällen innan, och att hon nu inte svarar på sin telefon. De kan inte hitta hennes bil, och de liksom är ganska
oroliga.
Kollegan som de anmäler försvunnen är den 21 år gamla Reagan Tokes. Reagan, så sjukt ung. Det här, för nu verkligen, jag bara tänkte så här, gud vad ung hon var. Det var när jag läste det här som jag verkligen fattade hur ung hon var. Hon föddes den 13 mars 1995.
Nej, men nej.
Det är så ungt. Hon föddes i Edgewood, Kentucky. Och hon verkar, hennes familj har varit så aktiva i metodistkyrkan. Och hon verkar ha växt upp typ något så här all-American, hel ylle liv med sin mamma, pappa och syster. Och hon var så här väldigt nära med dem, och hon hade väldigt så stark tro. Och hon pratade med sina föräldrar liksom varje dag.
Mm.
Så hon hade när hon kom in på college då, så hon hade liksom velat söka till Ohio State University hela tiden, och hon ville major i psykologi. Så hennes föräldrar bodde i Florida, så de var lite så väldigt långt borta, eller du vet, så tråkigt att du inte är ännu närmare, men liksom så här, you go do your thing. Men trots att det var liksom, de var i olika städer, så pratade de varje dag i telefon med varandra. Och de blev sjukt oroliga när de inte hörde någonting från henne och hon inte svarade på telefonen. Och de fick reda på att hon inte hade dykt upp på skolan eller på jobbet. Liksom. Det var väldigt olikt henne. Så de som hade bett, liksom, så här, kan inte du som träffade henne igår, alltså till chefen, så här, ringa och anmäla henne försvunnen. Så polisen tog emot den här anmälan och fick då ett signalement från chefen på hur Reagan såg ut. Och ganska snart blev det liksom tydligt att det var Reagan som de hade hittat. För att först var de så här, hon är brunett, hon är så här gammal, bla bla bla. Och sen så när de åkte till den här baren, så var de med så här, visade upp så här, är det här hennes halsband? Hade hon en sån här tatuering? Så att de är så här, bara, okej, det är hon liksom. Men de kunde inte säga någonting liksom helt säkert, såklart, innan hon hade blivit identifierad. Och eftersom föräldrarna bodde i Florida, och de var ju typ i, alltså så här, någon total chocktillstånd såklart, så fick Reagans morbror som bodde i närheten, han fick komma och identifiera henne. Och liksom, han kunde då bekräfta att det var Reagan som var mördad då. Så polisen börjar då backtracea Reagans sista timmar i livet. Så de får reda på att hon har slutat sitt pass på den här bodegan, eller den här baren som heter Bodega. Annars skulle inte jag använda det ordet för att beskriva bar.
Eller, jag
kanske ska börja med det.
Men det är i Danmark säger man Bodega, va?
Ja, och i Spanien.
Och det är de två föregångsländer i frågan. Exakt.
Jag gillar det. Hon har slutat sitt pass på Bodega, som är den här baren där hon jobbar, typ 21:45 kvällen innan. Och då har hon lämnat lokalen och vad man då tror liksom gått till sin bil, eller den är ju borta i alla fall, och hon körde alltid till jobbet, så att man tänker att hon har tagit den hem. Och den första arbetstesen som polisen har är att kan någon ha följt efter henne när hon lämnade baren. Så de börjar gå igenom typ allt övervakningsmaterial som finns från kvällen då hon försvann. Men det leder liksom ingenstans, för det är ingen som följer efter henne. Och de också hör efter, så här, vet ni om hon typ blev så här, var det någon av era kunder eller era gäster som brukade vara jobbig mot henne? Man kan ju tänka sig, hon var så här väldigt söt ung tjej, liksom. Man kan ju tänka sig att Eller man vet ju själv hur det är. Nu har jag aldrig jobbat bar i och för sig. Men man vet ju själv hur typ så här störiga, packade gubbar är typ. Men det verkar inte som att det har varit så heller. Så de bara, okej, vi har ingenting att gå på. Men så när kollegorna bara sa, nej, vi hade ingen sån gäst här. Men det vi vet är att Reagan precis har gjort slut med sin pojkvän, Jake. Så polisen börjar då titta på så här, okej, Jake, kan han vara intressant för det här? Mm. Så att de kontaktar honom helt enkelt. Och han är bara så här, nej, jag vet ingenting, jag har hört vad som har hänt, men vi har inte pratat, vi har liksom varit ovänner för vi typ håller på att göra slut. Så vi har inte pratat med varandra på en och en halv vecka. Vi har typ smsat med varandra, men vi har inte pratat med varandra på länge. Och det här är andra gången som de gör slut, och det verkar som att det liksom, enligt honom i alla fall, inte är liksom, det är ingen speciell anledning, utan det är typ att så här, de bara, men vi ville båda fokusera på skolan. Reagan har typ sagt till sin mamma att hon bara, det här, jag tror inte att det här är liksom, this is not it, och sådär.
Nej.
Så det verkar typ inte vara något större än så. De är liksom bara inte ihop längre.
Nej.
Polisen tycker däremot att Jake typ inte visar upp såna känslor som man kanske så här tänker sig att man gör när man får reda på att ens nyss blivna ex-flickvän har blivit mördad. Liksom. Och det vet vi ju, alla reagerar ju såklart olika på det. Men det är ju misstänksamt när någon bara är så här, det här har hänt, sjukt. Han har också skickat ett sms till henne typ de senaste dagarna. Alltså typ efter att hon precis har försvunnit, där han har skrivit typ så här, I hope you're in a better place now, eller typ I know you're in a better place, eller något sånt där.
Vilket typ man skulle kunna skriva om man, för att vi har gjort slut, men också typ låter weird när någon har...
När någon precis har blivit...
Ja, exakt.
Liksom. Och han kan typ inte riktigt förklara vad
han menade
med det smset här. Att han bara såhär, ja, jo, jag vet typ att jag skrev det, men typ så. Så polisen är då på high alert, liksom. De är misstänkt. De tycker att Jake är en suspicious guy. Men det visar sig att Jake har ett alibi, för att han och hans rumskompis har varit hemma den här kvällen då Reagan har blivit mördad, och typ runt den tidpunkten som man misstänker att hon har liksom blivit dödad. Så att då avskriver de honom som misstänkt. Så att då är de igen bara så här, ja, nej, vi har ingenting att gå på
alls.
Och då är de så här, fan, det här är inget bra, för att om vi nu liksom inte har några spår från baren, det verkar som att hon har blivit liksom typ snatched and grabbed, eller vad någon, det beskrevs på något sätt i en dokumentär jag tittade på gatan, så kommer det liksom bli ännu svårare att lösa.
Bara alltså, ett helt random fall liksom.
Exakt. Men så att de är såhär, okej, det var vet vi liksom. Vi vet att hon var på jobbet, vi vet att hon körde dit, vi vet att hennes bil inte är kvar.
Mm.
Så att de bara, rimligtvis, eller inte rimligtvis kanske, men kanske så har mördaren hennes bil. Så att, det, och då så bara, okej, vi måste hitta bilen. Och då utser polisen en grupp undercover-poliser som rör sig typ i så här, runt om i stan, för att hålla span efter Reagans bil. De har ju ingen aning om vad de är, så att de här poliserna är bara så här, what the fuck ska vi göra? Vi har liksom hennes registreringsnummer.
Och sen ska de liksom bara dra runt på stan och hoppas på bästa så. Typ.
Då, vilket de gör. Men de använder sig också av någon så här, för bilen kan ju vara typ var som helst i hela USA egentligen.
Ja.
Så de använder sig också av någonting så här, något nationellt system som typ ger liksom, som, där de använder sig av kamerorna på, bil, på polisbilar som typ så här. Så det är liksom ett ganska omfattande jobb för att hitta bilen. Men till slut så hittas bilen i ett ganska så här ruffigt område i Columbus. Så i den staden liksom, där hon har försvunnit. Okay. Så de bara, okej, här står hennes bil övergiven. Nu ska vi finkamma den här bilen. Vi ska leta efter fingeravtryck och vi ska se om vi kan hitta några slags DNA-rester.
Japp.
Det visar sig inte blir så svårt. För att i bilen så ligger ett gäng cigarettfimpar. Så att de bara, nu har vi DNA som vi kan testa från en cigg. För att Reagan röker inte. Det kan omöjligtvis vara hennes cigg.
Yep. Bra.
Så att de tänker så här, okej, okay, vi måste spida på den här DNA-testningsprocessen. Och till slut så får de en träff. DNA tillhör en man vid namn Brian Goldsby som finns i deras register, polisens register, sedan tidigare.
Okay.
Brian Goldsby föddes 1988. Han hade en väldigt tuff uppväxt med en mamma som var våldsam och som hade så här, drog- och alkoholmissbrukarproblem. Enligt honom själv så har han blivit våldtagen som liten, oklart av vem. Men han hamnade tidigt på glid och började som tonåring liksom begå brott. Som började typ med så här, snattning, trespassing, som är ju intrång på svenska. Men jag vet inte vad det är man ska säga på riktigt. Häleri. Han typ hotade sin mamma med kniv. Du vet, sådana små saker. Han finns också med i ett register för att han har blivit anmäld för att ha våldtagit en 5-årig flicka och en 6-årig pojke när han själv var minderårig. Och det är oklart om han dömdes för det eller om han liksom bara blev anklagad för det och därmed finns. Så att han har liksom gjort skit.
Det är inte bra.
Nej. Han var också medlem i ett gäng som eller det sägs att han var medlem i liksom ett så stort gäng i typ södra Kalifornien eller LA som heter Crips. Ah, som är ett av de största gängen i USA. Och det började ju då med att han typ snattade och gjorde lite såna här small time saker och det eskalerade ju då ganska snabbt till något värre, typ våldtäkt och sånt, och sen så fortsätter det bli värre. Och i 2010 så begick han ett fruktansvärt brott. För då i november 2010 så står en kvinna som på en parkeringsplats. Hon är 8 månaders gravid. Och hon plockar ur sin 2 år gamla son ur en bilbarnstol. Och från ingenstans så dyker Brian upp bakom henne och han har sen kniv med sig. Så han pressar kniven mot hennes hals och jag vet inte om de är kvar där på flygplatsen eller om han typ tvingar henne att köra iväg. Men så våldtar han henne framför hennes son i bilen. Och efter att han har våldtagit henne så kör de till en bankomat där hon tvingas ta ut pengar till honom. Och efter att han har rånat henne liksom där vid bankomaten så tvingar han henne att köra hem till hennes lägenhet. Och väl i lägenheten så rånar han henne igen på det hon har hemma. Liksom.
Men gud, vilket sjukt brott.
Alltså det är så jävla obehagligt. Och sen så, jag tror att han, sen efter att han har rånat henne hemma igen så tror jag att han bara liksom lämnar. Bara försvinner. Så jävla chock och så jävla vidrigt så man får panik. Så att... hon kommer i alla fall i kontakt med polisen efter det här. Och jag vet inte om det är hennes partner som liksom kommer hem och hjälper henne att ta kontakt med polisen. Eller om hon själv gör det. Men jag misstänker att det är någon annan som gör det för att hon vill typ inte vittna. Hon vill liksom inte föra det här vidare för att hon är så rädd för att han ska så här, komma efter henne igen.
Hjärtat.
Så hon är ju liksom totalt livrädd. Liksom.
Ja. Gud ja.
Så att, tyvärr så finns det då inte ett tillräckligt starkt case för att verkligen så här, sätta dit honom för det han har gjort. Men han erkänner sig skyldig till rån och försök till våldtäkt och döms då i maj 2011 till 6 års fängelse.
Okay.
I fängelset så ställer han till med så här, en massa skit. Han typ slogs, han typ så här, du vet, smugglade och stal saker. Han typ vägrade att lyda order och du vet, han var så allmänt stökig verkligen. Och som jag förstår det så fick han vid flera tillfällen så byta anstalt. Men efter 5,5 år ungefär så var han ute ur fängelset igen. Så att då är han fri liksom. Mm. Och då är vi framme på den 13 november 2016. Och när han släpptes ut ur fängelset så var han tvungen att registrera sig som sexförbrytare så att de skulle kunna hålla koll på honom. Och så vi kan bära en GPS-sändare. Men den här GPS-sändaren så fick han av något som heter Alvis, som är ett program för dömda fångar som har släppts liksom. Men de typ följer inte riktigt den här GPSen. Alltså det är ingen som så här håller koll på honom aktivt, utan han ska bara ha den på sig typ.
Just det, så man tänker typ att det ska vara avskräckande då typ.
Exakt, eller jag gissar det.
Och att man kanske kan kolla efterhand, ja just det.
Precis, men då är det ju för sent. Oh, men, när han släpptes fick han också bo i ett sånt där liksom halfway house som drevs av Exit, som är en sån där förening som hjälper fångar att liksom komma ut i vanliga livet igen. Men så trots att han liksom bor i ett sånt här hem, som där liksom utslussningsprogram typ, och att han har den här GPSen, så ingen av dem så här håller koll på vad han gör, utan han får liksom komma och gå som han vill. Han får liksom göra vad han vill typ. Så kort efter att han har släppts från fängelset så börjar han så här begå brott igen. Och det han gör då är att han börjar råna folk. Och liksom det har han gjort tidigare. Och på bara 2 månader så begår han 6 stycken rån. Mm. Så, och det som är sjukt är att så här, det är inga stora rån, utan det är verkligen så att han typ går fram till folk på gatan. För som mest fick han med sig $500 från en person. I ett annat rån så lyckades han bara liksom få med sig några presentkort. Och i ett tredje så hade typ personen som han rånade så här $10 på sig. Så att han är liksom bara, du vet, verkligen så här, desperat typ liksom. Men okej, okay. Så att när polisen har matchat DNA på cigaretterna som de då hittar i Reagans bil med Brian, så hittar de honom ganska snabbt genom liksom, eftersom han bor på det här hemmet.
Ah, ja, han är kvar där, ja.
Exakt.
Ja.
Så polisen skickar dit ett SWAT-team för att gripa honom. Alltså det verkar vara världens insats för att hitta honom. Eller du vet, så här, det är inte på att de åker dit och bara, hej, vi skulle behöva gripa dig. Utan de åker dit med hela kavalleriet liksom.
Yep.
Och inne hos polisen så börjar de då förhöra Brian. Och då så är det 2 poliser som har bestämt sig för att köra det där klassiska bad cop, good cop liksom. Och de har ju ingenting som visar på att han har mördat henne, utan de vet ju bara att han har varit i bilen. Det är det enda de har att gå på liksom. Så att de vet ju att han har i alla fall haft någon slags kontakt liksom, med henne. Så att de behöver få, eftersom de inte har några bevis för mordet, så behöver de få honom att erkänna det själv. Så att de sitter så här och försöker, du vet, bara berätta vad som hände, berätta hur ni kommit, du vet. Och han säger ingenting. Men han är så här, jag vill ha cigaretter, kan ni fixa så att jag får röka? Och de bara, nej, men okej, men vi kanske kan lösa det liksom, om du är schysst mot oss, du vet. Och så håller de på och spelar det där spelet. Så att han är så här, okej, men får jag cig, om jag får röka så berättar jag vad jag vet liksom.
Gud vad så man gillar cig då.
Alltså han måste vara så skitröksugen. Och jag tänkte också att han rökte så mycket i bilen. Alltså han måste verkligen vara heavily addicted av nikotin.
Han är verkligen the truest nikotinist.
Verkligen. Så att han får då sig för att de bara säger okej, okay, men han kommer kanske börja snacka liksom. Vi får göra det här. Och så går de ut och sitter på gården och du vet, han sitter och röker och de försöker köra lite så här polarsnack, du vet, som man tycker som också bara så här, hur kan du få det här?
Ja, exakt. Jag fattar inte att det funkar. Det är så jävla stört tycker jag.
Stört alltså.
Japp.
Ja, men så går de in igen liksom, och han bara så här, okay, men de bara, men börja berätta nu då, så här. Han bara, nej, men jag vill att ni börjar berätta vad ni vet. Du vet, för att han antagligen vill anpassa sin berättelse liksom. Så de är typ så här, men vi har det här bankomatkvittot som är från Reagans konto, vi har de här övervakningsfilmerna, bla 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 bla. Så då börjar han ändå liksom, då börjar det lätta lite grann. Så enligt Brian så har han då typ hängt omkring i kvarteren runt Bodega. Mm. Och det säger han typ i början i det här förhöret också, när han så här bara förnekar allting. Att han bara, alltså jag har inte gjort det här. Han bara, det enda jag gör typ är att jag jobbar, jag typ är med min familj och jag hänger omkring. Och man bara, okej.
Okay. Man bara, sluta med att bete dig som en 15-årig moppepojke
typ,
som hänger omkring.
Verkligen. Men så han då har typ cirkulerat, han har sett henne och så har han gått fram till hennes bil och sagt typ så här, kan du öppna dörren? Och så har han hoppat in. Och han säger att han liksom, alltså han ska råna henne liksom. Så han säger att så här, men okej, jag har suttit i hennes bil, jag har varit i kontakt med henne, men det enda, jag har inte mördat någon, jag har inte gjort någon, eller vet, jag har inte gjort någonting. Eller
jag har bara rökt jättemånga cigg i hennes bil.
Exakt, och jag vill bara ha pengar. Så de har då åkt, alltså kopplat till det här bankomatkvittot då, så de har då åkt till Chase Bank och där har de tagit ut pengar. Och man ser typ i övervakningsfilmen så ser man henne och så ser man att det sitter någon i sätet bredvid Reagan på den här övervakningsfilmen. Och på övervakningsfilmen ser det också ut som att Brian håller en pistol som han riktar mot henne. Och men han säger typ bara så här, nej men jag har rånat henne, så jag, liksom, jag har tagit pengarna, sen har jag lämnat henne och sen har jag dragit därifrån med bilen. Jag har inte gjort någonting mer än så. Så polisen håller på.
Alltså han skulle ha tagit hennes bil efter det.
Exakt, exakt. Okay.
Yeah.
Så polisen typ så här, men berätta nu vad det är som har hänt. Liksom. De bara pushar och pushar och pushar. Så här. Men han bara, men det är det här som har hänt. Jag har inte gjort någonting mer. Liksom, jag har rånat henne och sen tog hennes bil. Men sen så, jag vet inte vad som har hänt med henne. Men då börjar polisen typ så här. Men berätta om den här andra killen som var med i bilen istället. Så berätta liksom... Vi vet att det inte är du som har gjort det här, men berätta om den här andra killen. Du hade inte gjort det här om det inte var för den här andra killen. Så de liksom typ börjar så här, okej, vi ska ge honom en chans att erkänna någonting.
Yep.
Och då så typ så här, man ser typ hur han så här tänker så här i förhören och bara, ja okej, det var en annan kille med. Så börjar han då berätta att det var en kille som heter TJ som är någon, han har satt, du vet, som har en tatuering i ansiktet, som är så, har hotat Brian den dagen och sagt så här, om inte du löser $2,000 eller $3,000 till mig idag så ska jag straffa din familj. Okay. Så att så Brian säger så här, men jag har ju liksom handlat i panik, jag behöver ju fixa de här pengarna för liksom, annars kommer han döda min familj. Så han säger så här, Brian säger att han, TJ och Reagan, efter att Brian har rånat Reagan på pengarna, så har de åkt till en park där då, eller den här parken där Reagan senare hittas då. Och han säger att han har suttit i passagerarsätet och TJ har suttit bakom Reagan och hotat henne med pistol. Väl framme i den här parken så har TJ och Ryan gått ur bil, eller TJ och Reagan gått ut ur bilen. Och ut ur bilen så har TJ sagt så här, ta av dig alla dina kläder. Och sen så kan du börja gå ditåt. Och sen så har han då skjutit Reagan först en gång och sen en gång till. Och allt då medan Brian sitter kvar i bilen. Så de frågar typ Brian så här, har du eller TJ våldtagit Reagan? Och då säger Brian så här, då bryter han typ ihop och bara, ja nej, TJ tvingade mig liksom att göra det. Han sa åt mig att göra det.
Okay.
Så då har han liksom ändå berättat vad som har hänt. Att så här, ja han har varit med och vid mordet, han har rånat henne, han har våldtagit henne. Men han har inte gjort det här alls på eget initiativ. Så de bara,
och han har inte skjutit henne då?
Exakt.
Nej.
Så de, polisen är bara så här, okej, det här är ju inte sant. Det fattar ju vi också. Så att då sätter de igång med arbetet för att bevisa att TJ inte finns.
Japp.
Och såklart, man hittar inte honom. Han finns inte. Det finns ingen som motsvarar honom. Liksom. Det är bara så här, det är Brian som har hittat på det här. Men de utgår ifrån att det han har berättat är sant, fast man bara byter ut TJ till Brian.
Till honom själv. Alla. Just det. Yep.
Så då har de liksom en story som är så här, det är ett typ av erkännande som de bara så här, nu måste liksom styrka upp.
Mm.
Sen får de också DNA från den här våldtäktsundersökningen som visar då på att Brian har våldtagit henne. Och ju längre tid som det går i förhöret så berättar han liksom att så här, han har gjort sig av med mordvapnet, du vet, han börjar liksom berätta till slut. Så, den 13 mars på Reagans födelsedag döms Brian till livstidsfängelse utan chans till frigivning.
Huh.
Regans föräldrar har efter hennes död jobbat med någonting som heter The Regan Tokes Act, som arbetar för att man ska ha mer lämpliga straff på våldsamma liksom, brottslingar så som de, liksom Brian var. Och man jobbar då också för att få en bättre GPS-övervakning när fångar väl släpps ut, om de liksom inte har blivit, som de säger, reformed in prison.
Ja.
För att de menar att mordet på hennes dotter, deras dotter hade kunnat förhindras om Brian hade blivit övervakad ordentligt. Liksom. De har också en aktiv fond i Regans namn där de erbjuder kurser i självförsvar och stipendier för tjejer att plugga.
Mm.
Så det var mordet på Regan Tokes.
Och fan vad sorgligt.
Ja, så jävla hemskt. Och jag har sett en dokumentär som heter The Murder of Regan Tokes. Det är en True Crime Files. Mm. Och sen har jag såklart läst på Wikipedia och bland annat en artikel på Toledo Blade som heter Five Things to Know About the Regan Tokes Kiss.
Och puh, vad sorgligt.
Jättehemskt.
Och jättesorgligt.
Mm.
Att det liksom bara är helt random, så ung, så... Ja. Oh, fy fan.
Det är väldigt, väldigt orättvist och sorgligt.
Fruktansvärt. Och att hennes föräldrar nu behöver...
Ja, så jävla vidrigt. Man kan inte ens tänka sig hur det är för dem.
Nej, det var jättehemskt, Anna.
Tack. Jag ber om ursäkt.
Nej, det var väldigt bra berättat. Tack snälla för det.
Tack.
Och tack till er som har lyssnat.
Tack. Vi hörs nästa vecka om allt det går som vi ska.
Japp, och det hoppas vi att vi är tillsammans igen.
Jajamän.
Yes. Ha det bra, hörni.
Hej då.
Hej.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.